Hej och välkommen till Litpodden. Det är jag som är Elin.
Och det är jag som är Emma.
Emma,
är det
spooky oktober?
Yeah, jag tänkte på det när jag vaknade i morse. Jag bara, fan vilken bra stämning det var ute nu. Det är såhär supermurrigt, det börjar bli kallt och frost. Och det ljus som är den, det ljuset som kommer för typ dimma.
Ja. Ja, men lite gotiskt.
Ja, tänkte väldigt mycket på vårt första avsnitt.
Jag vill inte tänka på det.
Inte första, men det, ett av de första avsnitten där vi pratade om Stephen Kings Dimman, The Mist.
Just det, ja.
Hur att det var lite liksom dagarna inför vi skulle spela in och samma, den dagen också så var det ju väldigt, väldigt så här miststämning ute. Ja, det var... Jag gillar det här. Jag gillar inte att det är inte så mycket sol. Nej. Jag blir ju gladare när det är strålande sol ute. Men det är väldigt mysigt.
Man får tända lite ljus.
Mm.
Ja, nej, men det är nice. Och så ligger Halloween framför oss. Och det känns ju väldigt roligt.
Ja,
det är det. Inför det.
Ja.
Vi ska ju ha Halloween-partaj så att säga tillsammans.
Mm. Hos min lilla syster till och med.
Vi bjöd in oss själva.
det hade varit kul att ha här i min lägenhet. Det är ju större än min lilla systers lägenhet och så. Men det är lite också lite så här svårt när man bor som jag bor. Mittemellan två städer. Även fast det är ganska bra pendling hit ut så är det ju jobbigt om folk ska stanna länge. Och sådana saker. Dyrt att ta taxi liksom hem och sådana saker. Men syrran, hon bor ju som centralt i Umeå.
Jag tänker att det är alltid någon som kommer på en sån fest för att de tänker gå ut sen också.
Ja, men
då
precis.
Blir det genast mycket krångligare om man nu ska ut på krogen.
Vi har en pub här.
Alla kommer utklädd. Bara, vad är det som händer?
Ja. Här är det bara Emma och Roberts kompisar. Ja. Surprise. Nej, och sen så känns det lite kul också eftersom min lilla syster inte har bott så länge i sin lägenhet och hon är student och inte liksom hunnit bo in sig. En sån sak kan ju vara en väldigt härlig grej att göra då, att ha lite så här någon sorts temafest som man känner att okej, jag bjuder hem folk.
Mm.
Och hon är lite så här, nu är jag inte jätteduktig på att planera, men hon är också liksom inte jätteduktig på att planera heller. Jag är nog lite bättre, tror jag. Eller, det beror på. Det beror på vad det är hon planerar.
Fun fact, vi gjorde en messengergrupp för att planera. Och den bara stendog.
Ja,
vi bara, vi borde planera crickets.
Det hjälper ju inte heller. Hon har ju typ inte sociala medier egentligen.
Nej.
Hon har messenger, det är det hon har typ. Så att det blir väldigt så här... Ja, hon har väl inga notifikationer på så hon svarar ju inte snabbt. Alltså, ja. Vi får se hur det går.
Jag tror att det kommer bli jättebra.
Jag tror det blir mysigt.
Jag har massa roliga idéer, jag tycker.
Ja.
Det blir jättebra.
Men hur mår du?
Jag mår bra. Jag är ledig idag så det känns jätteskönt. Och jag har en jätterolig helg framför mig så att jag längtar till den. Jag och några kompisar ska ut och vi ska på någonting som heter Prison Island i Sundsvall. Lite som Bodaborg, om ni vet vad det är. Lite så här, det är massa
gåtor. Jag tror Prison Island är vanligare än Bodaborg. Ja. Jag tror Bodaborg är faktiskt någonting väldigt västernorrland.
Lite som Fångarna på fortet.
Ja, precis. Lite så här escape kluriga rooms.
Ja, precis. Lite kluriga gåtor och sånt där. Så det ska vi göra. Och så sen ska vi ut och käka på en av mina nya favoritrestauranger, Basta.
Det är inte reklam för Basta, vi har inte blivit sponsrade eller någonting. Inte samma sak
gäller. I wish. Basta, om ni hör det här, så sponsrar mig med lite carbonara. Nej, men jag älskar den restaurangen, jag tycker att den är fantastisk. Så att det ser jag jättemycket fram emot, så att det känns bra. Hur mår du?
Jag mår idag bra. det är ganska, men det är alltid, ni vet det, det är alltid mycket. Men det är faktiskt riktigt jobbigt just nu. Mm. Vi har mycket sorg i familjen för stunden. Mm. Och det är jätte, jättejobbigt. Mm. Så jag är väldigt tacksam att jag får jobba ganska mycket nu och så. Och det är bara, ja, tungt är det. Mm. Jag försöker att inte vara, ni vet, med sorg. Det är liksom, det kommer och går och det är svårt att hantera ibland och ibland lätt att hantera. Det här är en väldigt speciell sorg som kommer när den kommer liksom.
Mm.
Men liksom generellt grundläggande mår jag bra ändå. Jag pottar på. Jag tycker det är väldigt härligt med Spooktober. Jag har ju som du kommenterade när jag satte mig framför kameran. Jag har ju min lilla Halloween-pyjamas på mig.
Ja, den är jättesöt. Den är orange med massa pumper. Den är jättegullig.
Ja, jag har två till.
Jag fick en live-föreställning. Eller föreställning. Jag fick en live-uppvisning av Emmas nya pyjamas här igår. Inte på. Det lät weird.
Jag tycker väldigt mycket om Spooktober. Jag lever ju verkligen för den här witchy-bitchy-tiden.
Mm.
Är en sommarjänta, men det är någonting speciellt med oktober och Halloween. Så.
Det var jag och en kollega satt och pratade om det där, liksom om Halloween och liksom hur man dekorerar kring Halloween.
Ja.
Och hon sa det att hon tyckte att hon, för henne liksom var det så här, när man har massa gravstenar utomhus på sin tomt. Hon tyckte att det kändes lite fel och jag bara, nej men alltså jag är ganska morbid, jag älskar det. Men det är lite olika hur bekväm man är med döden, tänker jag också.
Ja. Ja, jag tänker bara rent generellt så beror det på vilka sorters... Alltså Halloween är ju inte svenskt. Däremot så är ju liksom allhelgona svenskt.
Mm.
Men allhelgona handlar ju liksom om att liksom, men tänka på de som har gått bort och tända ljus och mysa mer. Mm. Medan Halloween är ju rent kommersiellt bara en marknad. Liksom, som grundar sig ju då kanske i... The Day of the Dead, eller vad den heter.
Mm.
Le Mortes någonting.
Det är någonting. Nej, men ja. Alltså det är väl en av de kommersiella högtiderna som jag uppskattar mest.
Mm.
Om man skulle behöva välja mellan Halloween och Alla hjärtans dag så skulle jag ju vilja Halloween alla dagar i veckan.
Ja, men gud, skrota Alla hjärtans dag.
Vi behöver inte någon hjärtan och sånt.
Larm. Just pumper och choklad.
Lite dödskallar.
Ja. Nej, men jag tycker väldigt mycket om Halloween. Sen så har jag ju vuxit upp i liksom en kristen miljö. Och där är ju Halloween lite liksom... Ja, jag vet inte. Inte så vanligt, kanske. Nej. Där är det ju mer vanligt att man firar allhelgona. Så jag gillar båda högtiderna på sätt och vis. Och separerar dem gärna då.
Mm.
Men jag tycker om tanken om att få mysa ner sig och gå all in på liksom i det här skräck. Att komma tillbaka till mitt lilla emo och gothare i mig.
Ja.
Som jag var när jag var tonåring. Liksom.
Man måste embracea sin inre gottare.
Ja, men verkligen. Gottare.
Gottis.
Min inre gottis.
Jag känner också att jag connectar mycket till mitt barnjag. Alltså jag blir så barnslig när det gäller så här. Typ när jag, som nu när jag liksom har funderat på hur jag ska vara på Halloween. Så jag, går ju, alltså jag blir ju så exalterad. Jag kan ju knappt vänta.
Mm.
Och jag skulle ju kunna spendera hur mycket pengar som helst. För om jag får en vision så känner jag så att då måste det matcha det. Det var som förra året när jag kom på att jag skulle vara vampyr. Det var på natten och jag bara så här, jag måste handla inför det här. Så att jag gick alltså där på natten klockan 2 typ så här började jag handla grejer för att vara vampyr. Alltså jag blir så uppspelt att jag kan liksom inte låta bli.
Ja, men det är samma här. Alltså vi ska ju också på Comic-Con. november där, veckan efter vi har haft våran Halloween-partaj.
Mm.
Och alltså, när man är, alltså jag älskar ju det här med cosplay. Det är ju typ det roligaste som jag har hållit på med någonsin. Mm. Så alltså, vårt hem har ju förvandlats liksom till en hel verkstad. Liksom. Ja. För att vi håller ju på att bygga vårt cosplay och samtidigt så håller vi på att planera inför vad man ska vara på Halloween. Så det är liksom bara, det är kaos överallt.
Men ni tycker att det är kul. Alltså så här, det är ju någonting som ni, både du och Robert tycker är roligt. Liksom.
Mm.
Så då känns det som att det är kaoset. Och speciellt nu när du säger liksom att det har varit jobbigt och så. Att det är skönt att få försvinna in i någonting som ger en så mycket glädje.
Mm. Ja, men verkligen, och det krävs ju mycket alltså, kreativt tänkande när man håller på att bygga cosplay. Vi bygger ju via en 3D-skrivare, till exempel hjälmar och sådana saker. Och allt. Så då, allt arbete, det är ju som håller, alltså det är ju det är konstnärskap, liksom. Precis som när man sitter och målar. Det är väldigt mycket slipande, målande, lackande och så vidare, och planerande och sådana saker. Vilket är väldigt kul. Och det krävs mycket att man bara tänker på det. Liksom. Man måste ju vara noggrann också. Så det är verkligen behövligt att vi bestämde att vi skulle iväg. Faktiskt.
Mm.
På det där. Så. Helt enkelt. Ja. Halloween, hörni.
Halloween.
Ni kanske anar vars vi är på väg någonstans med det här avsnittet.
Va?
Efter de här... 12 minuterna.
Vi ska prata kärlek idag. Nej.
What? Ursäkta.
Nej, men vi kände väl liksom att oktober, att det är väldigt många som också uppskattar det här. Ja, men det vi precis har pratat om, det här läskiga, det är liksom lite mer gotiska. Och gillar liksom skräck. Så därför tänkte vi att vi återvänder och bara till skräcken. Och ger våra bästa tips just nu. Så ni har någonting att läsa i oktober. Om ni vill.
Tycker jag. Om ni vill. Eller bara vill höra oss surra om de läskiga böcker som vi har läst och vill läsa. Så. Det är ganska tidigt på morgonen. Det är därför vår energi är lite så här.
Jag klev upp för 45 minuter sedan.
Oj. Ja, jag var ändå uppe sedan 5:30 tror jag.
Ja,
som vanligt. Så att, ja.
Och så, alltså det är säkert bara vi som tänker på när vi låter säkert som vanligt då vi bara sitter och fnissar bara, vår energi är låg.
Och just ja, jag men så det var ju bokmässan i helgen.
Nu just det.
Förra helgen. Det hade varit kul att gå på. Elin bara nickar. Jag vet det, va? Du har klagat över det några dagar.
Ja, vi har pratat om det här. Ja, men jo, det är jättesugigt. Du var ju liksom, du ville ju fara ner, men det gick ju inte.
Nej, det blev så. Som det blev. Men jag hoppas ni som faktiskt var på bokmässan hade jättekul. Och vi planerar ju lite löst, peppa tar ju trä, att vi som podd åker ner nästa år.
Bevakar bokmässan. Det hade varit jätteintressant.
Precis. Jag vet att det är många som har sagt att de hade hoppats och önskat nu i 2 år att vi ska åka dit och faktiskt vara på bokmässan. Så vi planerar och funderar på hur vi ska göra och få till det. Det är mycket som ska klaffa då. Men jag tror inte det är... vad fan. Det borde vi kunna... Vi vuxna kvinnor.
Om det är någon som har 2 soffor där hemma så kan vi boka dem redan nu.
Typ. Men ja, så tråkigt om ni kände att ni hade hoppats att ni skulle träffa oss där nere det här året. Det vart inte så. Men nästa år så får ni gärna komma fram och säga hej. Och om det är någon som ska på Comic Con så nu kommer både jag och min man vara cosplaya där. Vi kommer vara där på lördagen. Men om ni känner igen mig så kom gärna och säg hej. Alltså jag tycker det är jättekul. Jag vet att jag har redan haft en lyssnare som har skrivit, bara, ska du på Comic Con? Då måste vi säga hej. Jag bara, ja. Sen är det ju den här grejen att jag är skitdålig på. Känner igen människor kan jag göra, men jag kan inte placera dem i kontexten varför jag känner igen dem. Så jag är oftast ganska feg och bara, hi, hi, hi. Så att om ni känner igen mig så har jag inga problem med att man kommer fram och säger hej.
Nej.
Mm. Det var det med det. Nu kör vi igång.
Yeah.
Det första för den här månaden, skräckavsnittet.
Yay. Ja, men jag kan ju sätta igång här och prata. Vi tänkte vi, nu vet jag inte, men vi sa lite löst att vi skulle ta med 3 tips. Så jag har 3 tips. Emma ser lite skyldig ut. Hur många tips har du? 53.
Mm.
Nej, men hon har bokhög. Åh, nej. Åh, oj. Det var därför du ville att jag skulle läsa först. You motherfucker!
Jag vet inte hur många det här är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och en comic.
Okej. Okay.
Fast comicen och en bok hör ihop. Så att ja. Det är typ 7.
Okej. Okay. Ja.
Fuck.
Jag borde så här, om jag hade sagt en bok var, så hade du kanske kommit med 3.
Ja, säkert.
Okej, vi kör på ändå. Det är jättebra. Jag tänker att det är så här, ju fler tips, desto bättre, I guess.
Du vet ju vad man säger. Kvalitet före kvantitet. Så du kommer ju alltid med kvalitet och jag kommer ju med kvantitet.
Kvantitet i... Men det oftast är väldigt kvalitetssäkrade böcker, eller vad man säger. Du är ju the queen of
horror.
Skräckböcker, så att jag tänker att det blir...
Jag tänker att min publicerade masteruppsats om skräckinjagande feminitet, eller grotesk feminitet, eller då kan man också säga gurlesk feminitet, det ger mig ett pondus. Och status. Att få behålla min skräckkrona.
Ja, din blodiga skräckkrona.
Min blodiga skräckkrona. Ah, okej, kör igång.
Okej, får se om jag kan leva upp till det här nu. Okej, okay, den första jag tänkte tipsa om är en short story. Men den är skriven av John Ajvide Lindqvist.
Han är ju Ajvide.
Han är ju liksom en av Sveriges skräck... bästa skräckförfattare, liksom.
Mm. Mm.
Men han har skrivit en short story som heter Hon.
Mm.
Och jag lyssnade på den här. Mm. Den tar typ en timme att lyssna på, så att den är verkligen kort.
Mm.
Och det är författaren själv som läser in den.
Mm.
Och hon handlar om ett par som har bott i ett hus som måste rivas av olika anledningar. Men de väljer att bygga upp ett nytt hus på samma tomt.
Mm.
Men hela den här processen är väldigt dyr, så att de hyr in svart marknadskraft, liksom. De hyr in polska arbetare och material från Polen som bygger upp det här huset.
Mm.
Och det tar ett visst antal månader och så flyttar de in igen, och första natten så händer det väldigt läskiga saker. Som, det är mannen som får uppleva det här. Han är med om en hemsökelse, och han ifrågasätter liksom om det här var verkligt eller om han har fått en psykos eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och det här sker liksom natt efter natt, och sen kommer även hans fru liksom på att hemmet är hemsökt, och så får man liksom en bakgrund liksom till vem det här spöket kan vara och varför huset, eller liksom varför det nu är hemsökt och det inte har varit det tidigare.
Mm.
Och den är, jag lyssnade på den mitt i natten, jag tycker att den är super duper läskig. Man liksom ligger där och typ tittar in i mörkret och bara, åh nej. Kommer jag höra de här ljuden nu? Kan verkligen rekommendera om man bara vill ha någonting kort. Och man vill kanske lyssna på någonting.
Och något som är kanske lite pulshöjande.
Ja, exakt. Och för att man kastas ju in i hemsökelsen ganska fort, i och med att det är en ganska kort berättelse, så kommer det ju vara ett högt tempo. Och det är det jag gillar, för att jag kan ofta tycka liksom så här, om man nu ska läsa skräck, så vill inte jag att det ska ta hela, alltså typ halva boken innan man kommer in i någonting som är läskigt.
Nej, precis.
Jag vill liksom att det är någonting som ska dra in mig nästan direkt, som gör såhär, okej, det här, nu är det spännande.
Mm.
Och sen vill man ju inte liksom att det ska ha nått sin topp liksom innan halva boken är slut heller, men man vill liksom ha en, man vill att det ska sakta gå uppåt i alla fall.
Mm. Jag tycker Ayurveda är väldigt duktig på det där, särskilt sina short stories. Jag vet inte, jag föredrar ju oftast short stories, alltså i skräckformat. Sen så gillar jag många skräckförfattare som skriver ju short stories för att man vill ha just det. Man vill att det ska dras in, man vill att det ska gå fort så att läsaren nästan inte fattar vad som hänt.
Mm.
Så många väljer ju liksom att göra antologier som väver ihop en enda lång berättelse. Och jag tycker just Ayurveda, alltså Ayurveda är king, alltså verkligen.
Ja. Jo, han har ju verkligen erfarenhet av att skriva skräck. Det märker man ju liksom. Att det, det är ju väldigt väl genomtänkt. Och väl arbetat.
Mm.
Så att, highly recommend för de här korta små stunderna man bara vill bli jävligt rädd helt enkelt.
Precis. Ayurveda har ju också skrivit den här Låten rätte komma in, som sen också blev en Hollywoodfilm. Men jag tycker den svenska filmatiseringen av Låt den rätte komma in är bättre än den engelska.
Jag har inte sett den.
You should. I think you would like it.
Säkert. Jag har bara inte kommit mig för.
Nej.
Så att säga.
Nej.
Jag brukar bli ganska besviken på svenska skräckisar. Det är genomgående tema liksom att jag vet inte. Det känns bara som att man kan inte ta dem på allvar riktigt.
Det känns alltid lite fjantigt någonstans. Undrar om det är så här engelsmän känner. Typ.
Rent generellt.
Är liksom rent, ja, de är lite fjantiga. Eller i alla fall amerikanska människor.
Ja, men jag tänker också så här vad man har för typ av budget också. För att Hollywood har ju en sån gigantisk budget. Speciellt när det kommer till de här välkända skräck. Ja, men så filmerna, vi har Insidious, The Conjuring och The Nun och sådär. Där läggs det ju väldigt, väldigt mycket pengar för att de är sådana blockbuster-filmer. Alltså de blir ju liksom väldigt hypade och de säljer väldigt bra.
Ja.
Så att där tänker jag att man har en helt annan möjlighet att göra. Ja, men man kan använda liksom animation och sånt.
Green screen. Så. Jo, det håller jag med om. Jag tycker att svenska filmer har börjat bli bättre och bättre på det här med skräck och sådana saker. Men sen är ju alltså, den svenska liksom, storytelling-marknaden är ju främst thrillers och kriminalare. Alltså det är det som vi kan. Eller typ så här heartbreaking livsöden typ.
Och där är vi väldigt bra.
Alltså, det är väldigt bra.
Beck-serien.
Bron
är ju en fantastisk serie. Liksom.
Så att, men det är ju psykologisk thriller. Liksom, är det ju. Men ja.
Men på tal om psykologisk thriller så går jag vidare då till mitt nästa tips. Den här boken är klassad både som en psykologisk thriller, men den är också liksom skräck. Den ligger liksom på gränsen till skräck, även om det inte sker någonting övernaturligt. Och då vill jag tipsa om När lammen tystnar av Thomas
Hannibal
Harris.
Hannibal Lecter!
Alltså jag, och det här kommer låta Hannibal. Jättefel, jag älskar Hannibal. Jag tycker att det är en sån fantastisk, intressant karaktär.
Alltså man blir ju helt psycho alltså av hans liksom, karaktär. Alltså hur den här författaren lyckas liksom, nej men alltså...
Det är
precis
som
i boken American Psycho.
Nej, men alltså det är det som gör Hannibal Lecter så creepy. Är ju liksom hans sätt att förhålla sig till andra människor. Han är liksom en känd psykolog. Han kan analysera dig. Och han är så fruktansvärt liksom, ja, men han ser igenom dig.
Ja. Och han är så självmedveten. Det är det som är det fruktansvärt. Alltså man tänker ju att så här, särskilt en sån, en kannibal och seriemördare, tänker man ju ska vara liksom disturbed. Men samtidigt så han är ju jättesjälvmedveten. Han är bara liksom, han bara mår bra.
Ja. Och det som är intressant, för att jag hade ju inte läst boken innan, utan jag har ju alltid alltså jag har ju sett filmerna, alltså jag har ju sett filmen om Hannibal väldigt många gånger, och just När lammen tystnar är ju min favorit, för att den är ju så speciell. Handlar ju, men jag läste boken i alla fall, och den tycker jag nästan överträffade filmen.
Ja, visst.
För att den är så mycket mer detaljerad, och man får lära känna Clarice Starling då, som ska bli en FBI-agent. Hon håller på att träna för att bli en FBI-agent.
Mm.
Hon dras ju med i en jakten på mördaren Buffalo Bill, som pressen och liksom poliserna kallar honom. Det är en seriemördare som flår sina offer. Han tar delar av deras hud. Han, liksom, det visar sig efter obduktionen att de här kvinnorna har hållits gisslan ett par dagar innan de dödas. Och det är alltid olika delar av kroppen, och det visar ju sig sen att den här mördaren då tar ju deras skinn för att sy en egen slags kostym. Eller vad man ska säga. Han ska sy en kroppsdräkt. Och när Clarice Starling då får i uppdrag att besöka Hannibal Lecter, som också är en världskänd seriemördare som sitter fängslad, för att på så sätt få hjälp av honom att göra en analys av den här seriemördaren Buffalo Bill. Och det är ju verkligen ett psykologiskt spel som hon måste förhålla sig till. Det är jättekomplicerat, och det är så spännande. Den dynamiken som blir mellan Clarice och Hannibal är ju också så, jag vet inte om det är filmen som gör, men det känns sexuellt laddad på något vis.
Men det tror jag. Alltså det är lite tanken, tror jag.
Jo.
Alltså det gillade jag med den nya Hannibal-serien där från 2000. Med den här dansken.
Vet han? Mads Mikkelsen.
Ja, precis. Är inte han det?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, men där tycker jag också att där är det verkligen, alltså, sexuell anspänning.
Där pirrar det.
Det tycker jag är snyggt, för att det måste jag ändå säga att det är. Verkligen. Sen så vet jag att den serien följer ju, vad heter han? Will Graham. Från Röd Drake istället för Francis. Men det är absolut, Hannibal är ett, precis som de flesta rovdjur, lite lockande.
Men jag har alltså väldigt svårt att se någon annan som Hannibal än Anthony Hopkins. Jag tycker att han är Hannibal personifierad. Jag tycker att han gör rollen verkligen så bra. Att jag såg honom framför mig när jag läste boken. Det hade så svårt att koppla bort den bilden. Oavsett liksom hur han beskrevs i boken. Liksom så. Och lite fun fact. I boken och i filmen, så när Buffalo Bill, när han mördar de här kvinnorna då, så stoppar han ju också in en insektspuppa i deras mun. Som ett signum. Det har en betydelse, och det är då en så här dödskallefjäril. Eller en dödskallesvärmar. Och en sån har jag tatuerat.
Är inte det en mal egentligen?
Ja, jo. Men den, nice. Jag vet inte vad den heter på latin. Men det som var intressant, det som också är intressant tycker jag, med När lammen tystnar, är ju, jag pratade med dig om det när jag höll på att läsa den. Den här boken skrevs i 1988 och filmen kom ut 91. Vi pratar mycket om den här diskussionen som det som transfober hävdar är ju liksom att det här att vara trans är liksom ett så här, men det har bara blivit nu liksom. Att det är som någonting som människor har hittat på just nu. Att de tycker att det här woke-samhället är någonting som har kommit under 2000-talet. Men i När lammen tystnar så pratar de ju mycket om transsexualitet. Och olika kliniker som hjälper människor som då är transsexuella. Och sen är det ju liksom skrivet ur ett liksom 80-tals perspektiv. Det är ju inte alls
accepterat.
Alltså det är till viss del accepterat, men det är också väldigt mycket tabu och väldigt mycket regler.
Mm.
Jag tror de nämner att det finns en lag. Mm. För där var det också så att om någon då som vill, eller som känner sig som känner att jag är en kvinna, som är född biologisk man men som är en transkvinna, kommer in och vill påbörja behandling för det, så kunde de bli avvisad om den här personen hade något kriminellt förflutet.
Mm.
Att det spelade in liksom i, och jag tänker så gör man ju inte nu. Det spelar ju ingen roll om du har, I don't know, gjort något inbrott liksom. Du har ju lika rätt till vård, i alla fall transvården i Sverige.
Mm.
Antar jag. Alltså, jag tror inte att de får liksom skicka iväg någon bara för att du är liksom har ett kriminellt förflutet.
Nej, men det görs ju en psykologisk utredning på dig i alla fall innan, och det beror väl på. Alltså det är liksom
det är men det där som kunde, är där kunde både hemskt. Liksom, men där kunde verkligen stå och falla med, så här, även om de gjorde ju också psykologiska och jättemånga olika tester. Men även om de visade på att ja, men det här stämmer liksom. Om du hade ett kriminellt förflutet så spelade det ingen roll.
Mm. Nej. Nej, det är ju inte lika hårt, även fast det är fortfarande hårt när det kommer till rätt till transvård och till transition och sådana saker. Men och det där argumentet, alltså jag tror att det där är först och främst någonting ganska alltså världsfrånvänt, ni vet. Mm. Det är amerikanskt argument på sätt och vis. Men
man
också
ser ju att det letar sig in i debatten överallt liksom, när folk pratar om ett woke-samhälle. Att det är någonting som folk har hittat på nu utan att liksom veta hur historien har sett ut.
Fun fact about that är ju att det till och med står i Bibeln att transpersoner fanns och icke-binära. Så att det är liksom, det här är ju, det är ju ingenting nytt. Det är väl bara det att det är väl hur också retoriken, hur man pratar om de här människorna. Att man pratar om dem som människor mer nu. Och inte som en avvikelse.
Nej.
Som det var då. Särskilt på 80-talet så pratade man ju om att de var avvikande. Psykiskt. Och det kan jag ha så svårt med vissa. Vissa, och det var, alltså det har jag tänkt på ganska ofta, jag som har läst mycket skräck och så här, jag gillar äldre skräck liksom, att många gånger så använder man sig av en person som är trans, eller beskriver typ en karikatyr kan jag tycka, och gör den till en mördare på grund av att den har liksom trans liksom. Och det har jag väldigt svårt för idag med många av äldre skräckböcker, att göra en människa som, och en anledning som är helt, jag tycker det är fucked up liksom. Sen det är liksom lika stor chans att du på grund av att du är trans går ut och mördar folk. Det är lika stor chans att du på grund av ADHD eller autism, eller på grund av att du bor i ett land och inte har den nationaliteten. Det är samma anledning. Det handlar om psykisk ohälsa i så fall. Det handlar inte om du är trans eller inte trans.
Nej.
Så det kan ju störa mig så otroligt. Sen vet jag att det här är barn av dess tid. Men jag kan grinds my gears.
Ja, jo, men just när man ser då att den här diskussionen har ju förts länge. Så det visar ju liksom på att det här är inte något nytt hittepå som folk bara liksom har kommit på att men det här vill vi göra, utan det här har ju funnits jämt. Och sen har ju liksom diskussionen kring det sett olika ut, men det jag liksom tog med mig från den här boken var ju liksom också hur, när de liksom pratar med de här klinikerna, det så får man ju syn på alltså det amerikanska tänket liksom, hur det såg ut då. Men som de pratar specifikt med läkare på John Hopkins tror jag det heter, och ja, men de var liksom med om, eller de var ju medveten om att en debatt om nu en transkvinna skulle vara med i, alltså vara föremålet för en mordutredning.
Mm.
Och vara liksom den tänkta mördaren. Mm. Så var de rädda att det skulle liksom göra att folk vände sig mot hela transsamhället.
Vilket det är, så är det.
Ja.
Alltså.
Precis. Att det är ju att folk liksom då bara, ja, men som du säger, liksom, att man ser inte individen som en individ och att det finns onda och goda människor. Mm. Utan att då tänker
det
man
det
att
finns goda, men det finns människor och så gör man onda och goda saker. Punkt. Liksom, mm. Man föds inte ond, man föds inte god. Man föds till den man är. Och så ska man ha all rätt i världen att få vara den man är. Gör man en ond handling ska inte det bero på vilket kön du har. Nej. Eller vem liksom du är.
Nej.
Det beror på saker, omständigheter, kontexter. Och det är ju de bästa skräckböckerna, tycker jag.
Mm.
När man kan förstå det.
Mm.
När man får det. När man först kan kanske till och med börja sympatisera med the villain, om man säger så. Med det onda. Särskilt i såna här groteska, psykologiska skräckthrillers. Jag måste kunna sympatisera.
Mm.
Jag måste kunna förstå varför du gör som du gör.
Mm.
Och jag ska kunna nästan vara där att jag känner med att jag vill också mörda massa människor på grund av den här anledningen. Men jag väljer att inte göra det.
Mm.
Eller att en vanlig människa skulle inte välja att mörda på grund av den här anledningen. Därför blir det en avvikelse. Inte för att, inte för att du är den du är. Det är ju så jävla sjukt, kan jag tycka. Ja.
Nej, det hamnar ju liksom någonstans i, ja, men det kan ju handla om en, att du har en, inte vet jag.
Att, en riktig psykologisk störning.
Ja.
En riktig psykologisk störning är ju liksom en personlighetsstörning. Det vill säga sociopat, alltså psykopat.
Ja. Jo, och så sen handlar det också om hur vissa människor liksom har blivit nekad liksom mänsklig kärlek också.
Mm.
Som den här karaktären då. Mm. Jag vill inte spoila för mycket, för jag tänker att de flesta har sett filmen kanske. Men om man inte varken har sett filmen eller läst boken och vill läsa boken, så vill jag inte spoila för mycket. Men man förstår ju liksom att den här mördaren då, inte Hannibal Lecter.
Mm.
Han får man inte reda på så mycket i den här boken, hans bakgrund. Men just Buffalo Bill.
Mm.
Att den här personen har ju haft en oerhört trasig barndom.
Mm. Mm.
Och att det också spela roll liksom när den här personen växer upp och får den här problematiken eller liksom den här störningen liksom att oerhört oempatisk och sjuk människa.
Mm. Mm.
Men jag kan verkligen rekommendera den. Jag tyckte att den var fantastiskt bra. Jag läste ut den på typ 2 dagar.
Mm.
Den är jättebra. Mitt tredje och sista tips, sen måste vi gå vidare. Vi ska hinna med Emmas hög. Jag kände så här att, ja, men jag var lite less på alla såna här jätteallvarliga vuxna skräckböcker. Jag tänkte, ja, men kanske jag kollar åt barnhållet, vad har de för skräck liksom? Och då var det en bok som jag har tänkt läsa jättelänge, men som jag inte har kommit till skott än. Men då tog jag tag i den nu, och den heter Prästgårdens hemlighet av Tobias Söderlund. Den är en del av en spökserie som heter Spökkameran. Det här är del 1. Och de är liksom fristående. Det är inte samma karaktärer. Men den här boken utspelar sig i alla fall på prästgården. Alltså i Jämtland. Det finns ju en prästgård där. Minns inte vad den heter. Heter den bara prästgård? Ja, skitsamma. Men den är i alla fall hemsökt. Det är ett jättekänt ställe i Sverige i alla fall. Och det är väldigt många typ YouTubers som har varit där och gjort spökjakt. Ja, spökjakt. Och den här boken handlar ju om en tjej då som själv har en liten YouTube-kanal. Hon, jag vet inte hur gammal hon är, kanske 11, 12. Och hon vill ju att, hon vill fånga ett spöke på film, för hon tänker att hennes kanal ska liksom bara gå. Rakt upp i taket. Så hon tar med sig några kompisar och far dit. Och fångar ett spöke på film helt enkelt. Och så blir hon hemsökt hemma. Alltså spöket följer med henne. Och får hennes pappa att göra väldigt sjuka saker. Och den, alltså jag trodde ju att den här inte skulle vara så läskig. Jag tänkte så här, men den är anpassad för barn, hur läskig kan den vara liksom? Den är så jävla läskig. Och sen, den har ju liksom ett, vi har ju pratat om det förut, det här med barnlitteratur, ett omhändertagande och så vidare. Men oj oj oj, alltså den är verkligen jättebra, och jag tänker att vill man ha någonting som är, jag menar, det går ju ganska fort att läsa den. Den är ändå, den är lite tjock, men det är liksom lite större text och sådär. Så det går ju ändå ganska fort att läsa den. Och vill man ha någonting lite tryggare, men som är sjukt läskigt, så kan jag rekommendera den. För även om det är en barn- och ungdomsbok, den är egentligen riktad för 9-12 åringar. Så har jag sett att det är jättemånga vuxna också som älskar de här böckerna. Jag har sett kommentarer liksom av andra som säger att den var jätteläskig även för mig. Så att man kan, med, liksom, man kan läsa den som vuxen och ändå liksom få ut att, ja, men jag blev faktiskt rädd. Om det är det man vill ha av en skräckbok, tänker jag, så, så var den verkligen, den var fantastisk. Och så jag tror att de andra böckerna i samma serie utspelar sig på andra hemsökta ställen i Sverige som finns på riktigt.
Coolt. Ja. Undrar om han har varit där liksom?
Jo, han har varit där och liksom rekat runt om i samhället och så. Jag hade ju med honom, jag arrangerade ju en läsfestival förra året. Då hade jag med mig den här boken, och författaren då, Tobias Söderlund, hade spelat in en hälsning till barnen. Så att jag har ju kommit i kontakt med boken, men jag läste den aldrig, utan det var liksom, den är populär, så att därför fick vi liksom tipset om han som författare, när han skulle prata om sin egen läsning och sådär. Han gav tips. Han tipsade om Guldkompassen, tyckte jag var väldigt...
Philip Pullman.
Ja. Men det var mina tips. För en
bra tips.
Mysig och trevlig och skräckinjagande Halloween.
Ja, eller mysig och mysig kanske.
Lite mysigt.
Lite mysigt. Ja. Det var bra tips. Jag gillar att det kommer mycket svenska. För jag har inte en enda svensk med mig.
det är ingen som är heller översatt till svenska, utan allt är på...
Allt på engelska, det jag har. Ja. Men däremot ska jag tipsa om då Mikael Niemi. Bara lite så här snabbt ett namn om man vill ha norrländsk svensk skräck. Särskilt Kyrkjäveln var grotesk. Den var vidrig. Jag älskar den. Fantastisk. Men Mikael Niemi är verkligen en jätteduktig norrländsk skräckförfattare. Så. Annars är det jag har ju plockat med mig några stycken. Jag kom på också, medan vi satt och pratade, om när vi pratade om det här med kannibalism och Hannibal Lecter. Jag har hållit på att lyssna på en bok som heter Tender is the Flesh.
Ja.
Som jag kom på att den vill jag ju fan prata om. Jag lyssnar då, som sagt, lyssnat på den för att jag har fick den tipsad till mig av en kund, vilket är lite roligt, vi liksom connecta över det liksom, över groteska böcker. Så jag tipsade om Bunny, och då tipsade han om Tender is the Flesh. Tender is the Flesh är skriven av, det är en så här hispanic latino fiction. Så den är ju liksom skriven först på spanska och sen översatt till svensk, eller till engelska. Men skriven av Agustina Basterica. Otroligt, otroligt äcklig bok. Vi får följa Marcos som jobbar på ett slakteri, och inte vilket slakteri som helst. Det här är en dystopi, utan det är mänskligt slakteri.
Oj.
För att alla djur, plötsligt kom det ett virus som infekterade alla djuren, och att äta kött från djur, vilket djur det än var lika med död för människor. Och människan insåg att kött, ja, att liksom bara en scratch from a cat liksom skulle kunna döda dig liksom, så att de brände ju alla djur plötsligt en dag. Så, och så visar det sig då att, ja, men köttmarknaden är ganska stor. författaren skriver lite om att de pratade som att this was the revenge of the vegans. Jag tyckte det var lite kul. Och så bara hela mänskligheten bara nope, vi vill fortfarande ha kött. Så att det inleds ju en sorts marknad av mänsklig, en mänsklig köttmarknad. Mm. Literally. Och då får vi följa med Marcus som jobbar på det här mänskliga slakteriet. Och alltså, jag känner bara nu när jag pratar om det, alltså det är så jävla äckligt. Alltså det är så jävla äckligt. Det är inte läskigt. Det är bara så kallt. Och så otroligt väl beskrivet och detaljerat om hur de här processerna går till. Och att Marcus börjar, efter att hans son har dött, börjar inse, alltså när han kommer i kontakt med döden, så börjar han inse liksom att vi faktiskt, det här, de kallas ju the heads, eller heads, alla människor som avlas då fram för slakt. Och han börjar se på dem som riktiga människor, och sen så är det en av de här människorna då, en kvinna som han inte klarar av att mörda, utan hans fru har åkt till sin mamma, så han är ensam hemma med sin sorg, och den här kvinnan då som han på sätt och vis räddar, låser han in i ett skjul hemma hos sig. Och typ så här, ska försöka döda henne, men han är typ så här, han vet inte vad han ska göra, han klarar inte av det liksom. Och det är verkligen, alltså det är sinnessjukt. Alltså det är så här global kannibalism, och det är så här, för att han skriver på det på ett sånt sätt så att man bara, man förstår hur normaliserat det är att äta människokött.
Det låter ju oerhört vidrigt. Alltså svårt med, alltså när det är typ splatter och äckelpick, alltså det där hade ju inte varit liksom en, om det hade varit en film så hade jag absolut inte sett den.
Jag hade nog sett den. Jag tycker att den är otrolig. Jag gillar verkligen skräckskriven av liksom, alltså latinsk skräck. Mm. Hispanic och latinsk fiction, för att det är, de har ett annat sätt att beskriva saker som gör att det blir mycket närmare. Alltså för mig så är det här nästan inte en skräckbok, utan det här blir liksom bara en, inte heller en dystopisk bok. Den är inte fokuserad på spänning och trips, du vet, så här upp och ner, utan det är så här, det är så logiskt, det är som att författaren beskriver liksom bara ett vanligt slakteri, men det är mänskligt slakteri liksom. Alltså det, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Alltså I recommend. Den är så bra. Den är så bra. Jag behöver att den här kunden kommer in igen så att jag kan prata om det här med han. Men ja, det är mitt första tips. Alltså Tender is the Flesh av Agustina Basserica. Jag vet inte. Finns som ljudbok också. Mm. Men sen så har vi ju en ny skräckbesatthet för mig. Eller en författare. Som heter T. Kingfisher. Mm. Och T. Kingfisher är faktiskt en pseudonym. Nu ska vi se. Jag hade ju... Hon heter ju typ Ursula Vernon eller något sånt där. Ursula... Jävla mycket flikar uppe på den här datorn alltså. Fuck. Ja. Ursula T. Kingfisher är i alla fall en pseudo för Ursula Vernon. Och hon har då skrivit... Var tog du vägen? Där är du. Så förvirrad, försöker göra flera saker samtidigt. Hon har skrivit, jag har tre böcker med mig från henne. Vi har What Moves the Dead. Och det är en vad ska man säga, en... fanfic på The Fall of the House of Usher som är skriven av Edgar Allan Poe. Och vi får följa Alex som är en före detta soldat. Och han åker och ska hälsa på sin döende friend Madeline Usher. Ja, de ska i alla fall dit till deras stora hem. Och så ska de, ja men typ, kan man säga, vänta på att hon typ dör. Och det händer massa saker. Jag vet inte hur mycket jag kan... Den är ganska kort, så det är väldigt så här kompakt. Så jag vet inte hur jag ska förklara den. I alla fall, det är en omskrivning, en modernisering av The Fall of House of Usher. Det är galenskap och det är död och det är besatthet och det är sinnessjukdomar. Typ så. Sen har hon också skrivit The Hollow Places. Vilket är en jättefin framsida. Alla hennes böcker är väldigt fint formgivna.
Mm, den har jag lagt till i min TBR.
Ja, och där får vi följa med Kara som är nyligen skild till hennes, och då flyttar hon till hennes farbrors hus, farbror, visst. Och i allt det här så börjar hon liksom gå igenom hans hem och så börjar hon hitta så här massa konstiga ord överallt och hon blir helt besatt av dem och de orden leder henne till ett litet kryp in som visar sig vara liksom en portal mellan liksom olika realities och när hon då kliver in i en av portalerna de här orden får hon i alla fall ihop och där, då blir det liksom jag tror orden säger pray that they are hungry eller not hungry eller något sånt där. Se om det står på boken vad den heter. Ja, i alla fall, det är i alla fall de här platserna, de här realiterna, så är de typ hemsökt av massa hungriga entiteter och det är, där snackar vi pulshöjning.
Mm.
Det är, ja, det är sinnessjukt, det är bra och det är väldigt mycket humor. Det är vilket jag älskar.
Det är ganska skönt när den bryter av lite grann.
Ja, det var ju liksom nu när jag skrev min uppsats också om skräcklitteratur att det krävs ju en sorts relief.
Mm.
En absurditet kräver en relief. En relief kräver en absurditet. Och det är en väldigt svår balans när man skriver kanske spänning och skräcklitteratur. Att det ska typ matcha. Det ska nästan bli så här, åh gud, ha, ha. Och sen så bara, nej okej, det var inte så. Ha, ha, ha. Det är lite så. Till exempel att vi gör en clown som it till en skräckvarelse. Typ. Så. Och sen så har vi en tredje. A House with Good Bones av T. Kingfisher. En av hennes nyare. Och den här är jätterolig. Och jättemakaber. Och det följer i alla fall Samantha Montgomery. Som åker hem till sin mamma och hennes mamma. Jag vet inte hur mycket jag ska säga för att den här är verkligen en bok som typ, jag läser istället baksidetexten. Samantha Montgomery pulls into the driveway of her family home to find a massive black vulture perched on the mailbox staring at the house. Inside everything has changed. Gone is the electric warmth Sam expects. Instead, the walls are sterile white. Now, it's very important to say grace before dinner, and a mother won't hear a word against Sam's long-dead and little-missed grandmother, who was the first to put down roots in this small southern town. The longer Sam stays, the stranger things get, and every day more vultures circle overhead. Och det som jag gillade med A House with Good Bones, det är delvis att det är hemsökelse. Där är ju. Men också att Kingfisher tar sig an faktiskt det här med typ, vad ska man säga, ätstörning på ett väldigt speciellt sätt. Det var det budskapet jag fick fram. Och det här med att det ärvs på många sätt och vis. Den var riktigt, riktigt bra. Jätterolig också. Alltså det är så många konstiga saker som händer också samtidigt. Och också hur i skräck hur viktig miljön du befinner dig i. Som sagt, hon beskriver ju liksom de här motsatserna. Att hon kommer från ett varmt, energiskt, fint, mysigt hem, en väldigt älskande mamma. Och hon kommer tillbaka till ett sterilt, kallt, strikt, hårt hem. Och hur hon för fram det i sina miljöbeskrivningar av rummen hon befinner sig i. Det gillar jag det väldigt mycket. Och så gillar jag också att det är så här, all symbolism som finns i vultures, alltså i asgamar och sådana saker.
Mm.
Och kryp. Det är mycket kryp. Jag gillar kryp i böcker. Ja, nästa bok i alla fall är från Rachel Harrison. Det är Such Sharp Teeth. Det här är ju en female rage werewolf skräckis. Det är också, Rachel Harrison skriver ju mer cozy skräck och rolig skräck. Så. Och den här läste jag i somras för andra gången. För jag tycker den är väldigt, hennes böcker är väldigt frigörande. Hennes, Rachel Harrisons feministiska åsikter är väldigt, väldigt tydliga i de här böckerna.
Det tycker vi om.
Men i alla fall, vi får följa Rory Morris. Hon har varit med om jättemycket trauman. Sexuella övergrepp av en fadersfigur när hon var yngre. Och en mamma som vägrar erkänna att det har hänt. Hon är också tvilling. Och hon åker hem då till sin tvilling. För att hennes tvilling är gravid. Och när hon är på väg hem till sin tvilling så blir hon biten av en varulv. Och så ska hon försöka kontrollera det här med att vara en ny varulv. Och inser att det sitter väldigt mycket ihop med hennes känsloliv och hennes oförmåga att känna vissa sorters känslor. Och samtidigt ska hon försöka hålla sig cool och lugn, för att här är ju hennes gravida syster, så att hon inte bara go straight werewolf on her sister while she's pregnant. Nej. Och det blir en så här, det blir en så fin och rolig och härlig och spännande twist på liksom hela den här att det här with the moon cycles och menstrualcykeln, och hon gör det naturligt onaturligt någonstans, att samtidigt som man tänker så här, ja, men är det inte bara det att du får PMS och mens? Är det därför du förvandlas till ett monster? Jag tyckte den här var asbra. Och jätterolig och jättehärlig, och det är också lite mer utanför min comfort zone. Jag gillar äckliga böcker. Det här är också en, det här är en sån här skräckromance.
Okej.
Till skillnad från Cackle, som inte är en, det är ju mest bara en cozy horror, kanske lite sapphic skulle jag säga. Jag argumenterar för det i min uppsats i alla fall, att den är lite lesbo loving Cackle. Men där handlar det ju om då att ta avstånd från ett heartbreak. Att gå vidare och bli någon annan. Här handlar det ju om att faktiskt acceptera kärlek. Att man är älskad som man är.
Mm.
Varulv eller inte varulv. Liksom. Nästa så kör jag... Jag tycker väldigt mycket om Hemsökes.
Ja, det är ganska nice.
Den här, Mother Thing. Av ett Ainsley Hogarth. Alltså den här är ju så... Alltså den är läskig. Men den är så jävla sjuk. Det är sådär... Det här snackar man om konceptualisering. Ni vet att innan man... När man precis har blivit tillsammans... Det finns en stereotyp av att svärmodern är... Och dottern... Alltså den... Alltså mamman till den du är gift med och du alltid kommer vara en rivalitet. Det är typ det här Oedipus-komplexet. Liksom.
Mm.
Och hon skriver då en skräckis om det. och det, alltså jag vet inte hur jag ska förklara. I alla fall, Laura. Okej, jag ska inte prata om Laura än. Men Abby är gift med Ralph. Och de flyttar in med Ralfs mamma, Laura. Och för att det liksom... och Abby hoppas väl att hon och hennes så här, svärmor ska liksom kunna äntligen ha en ett bra relation. Och det är bara... Och det är väldigt mycket det att Abby har ju väldigt, hon har inte haft en mamma riktigt. Så hon letar ju ständigt efter mamman och den här svärmoden bara hatar henne. Mm. Alltså verkligen. Och sen så plötsligt så, vad ska man säga? Hon gör först livet skit för Abby när de bor där. Och så plötsligt bara tar hon livet av sig. mitt i allt fick det. Jättesjukt. Och jag var ändå beredd på det, men det är så här, okej. Okay. Men det var väl den här konflikten, eller vad händer nu liksom? Och sen så kommer hon tillbaka.
Som ett spöke. Hemsökt.
Alltså som hon ett spöke. Ja, hon hatar Abby. Och jag älskar också att de har så här, en blurb där de skriver liksom, she's dead in the basement and she's refusing to leave. Så det är verkligen så här, ni vet, en verkligen satir på den här, jag tänker släppa min son till den här galna kvinnan liksom. Och sen så bara är det bara massa hemsökelse, det är bara kaos och liksom all hell breaks out. Och alltså,
jag känner att den där måste jag typ läsa för att...
Och det är liksom så här saker som att den här hemsökelsen, det är liksom så här på typ Abby, gör hennes liv till helvete för att hon inte gjorde en maträtt rätt. Alltså hon leker så jävla sjukt. Alltså Hogarth, författaren, leker så jävla sjukt mycket med den här svärmodern hatar svärdottern tropen. Alltså verkligen. Och jag I lived for this one. Och den är ju som sagt jättesnygg, är den.
Ja, det hade varit lite roligt om mamman, alltså svärmodern, hade hetat Karen.
Ja, den nästan har lite... Laura är nära.
Det hade kanske varit lite på näsan ändå.
Ja, jo.
Men, det hade, alltså, men jag ser framför mig typ att hon är en Karen.
Ja, och det är jättekul och det är jätteläskigt. Alltså det är det som är det sjuka. Men det är verkligen så här comic relief och absurditet och liksom skräck, liksom läskigt. Men nu lite till slatter, då har vi Friday, Five Nights at Freddy's, The Silver Eyes av Scott Cawthon och Kira Breed Risley. Det här är ju ett spel från början, Five Nights at Freddy. Ett barnskräckspel typ, som de nu har liksom gjort en bok om. Och ja, du ser ju, det är ju en fruktansvärt äcklig björn på framsidan, nallebjörn. För er som gillar Chucky, det här är eran bok. Jag måste bara säga, gillade du Chucky så kommer du älska den här Five Nights at Freddy's. Och det är, vi hoppar in rakt in 10 år efter att det hade skett massa sjuka mord på Freddy Fazbear's pizzeria. Och så nu så börjar ju Charlie, huvudkaraktären Charlie, vars far ägde restaurangen, börjar liksom nosa lite i vad som faktiskt hände. Och ja, jag ska inte säga så mycket mer, men det är lite... Det finns maskot där och det är de här Freddys och de är så animatroniska, liksom gigantiska fuzzy bears liksom. Och de visar sig ha en väldigt, väldigt mörk hemlighet, som ni kanske förstår. Så värd, så nice, så grotesk. Alltså där snackar vi slatter.
Det låter blodigt.
Yes, väldigt blodigt. Sen så tänkte jag faktiskt nämna två klassiska typ som delar toppen av skräckpyramiden tillsammans med Stephen King till exempel. Nästan bättre än Stephen King skulle jag säga. Och det är Chuck Palahniuk, jag kan inte uttala hans efternamn, och Richard Matheson. Richard Matheson skrev ju också den här vampyrboken som heter I Am Legend, eller Legend heter den, vars filmen I Am Legend är löst baserad på. Men Chuck Palahniuk är ju kung av absurditeter. Jag håller i Haunted, som är då en antologi av 10 skräcknoveller som sen blir en enda stor berättelse i sig. Och det handlar om massa författare som ska typ skriva, de är på en sån här artist retreat, en retreat, en skrivhelg typ, och så ska de skapa sitt så här masterpiece, sitt opus. Och jag i alla fall, det händer massa saker, Och vi får läsa de här opusarna, de här masterpiecesna. Och sen så blir det inte alls som de hade föreställt sig att det här skulle bli. Utan det blir bara brutalt, äckligt och fruktansvärt. Och det är som sagt, du läser alla de här short storiesarna som vävs ihop till att du fattar hela kontexten. Typ.
Är det lite grann som konferensen alltså av Mats Strandberg?
Alltså, nej, alltså Mats Strandberg kör ju med olika narrativ av samma händelse. Det här är ju riktiga egna short stories. Där man får läsa de här författarnas short stories som då blir en enda stor story. Inte olika narrativ, utan det är liksom berättelse i en berättelse. Typ. Som metafiktion ska jag säga att det är. Och sen så har vi Richard Mathesons Hell House. Och det handlar om ett hus som heter Bolosko House. Som det har hänt massa sjuka mord i. Och det är fyra stycken främlingar som åker dit. Det är alltså verkligen den typiska haunted house-tropen. Det är fyra främlingar som träffas i ett hemsökt hus. Mm. Och de ska liksom... de ska ta reda på alla de här hemligheterna, de här hemska morden, vad som egentligen hände. Och de har alla olika anledningar varför de vill ta reda på det. Men ja, det händer massa saker där som är riktigt fucked up på många sätt och vis. Och det är verkligen så här, man bara, ingen kommer att ta sig ur levande. I den här. Den är lite... Jag ska inte säga att det är den bästa Haunted House-boken jag har läst. Jag gillar väldigt mycket när det är comic relief i böcker. Alltså när man skrattar till av att det här är så absurt så det finns inte. Det är då jag blir rädd. När jag kan både skratta och känna hög puls. Den här var inte riktigt så. Den är mest bara en vanlig så här... en portal ner till helvetet, typ. Bok, liksom. Men bra. Alltså verkligen värd läsning. En av dem, så här, tillsammans med Shirley Jacksons Hunting of Hill House, så, eller We Have Always Lived in This Castle, böcker, eller liksom, alltså den följer den klassiska storylinen och har de klassiska berättaringredienserna till ett hemsökt hus. Plockade också upp nu, de här är ur tryck dock, jag vet inte om de kommer komma tryck igen, men den Hell House har ju även gjort om till en comic som jag hittade på second hand, och det tror jag kommer göra ganska mycket för att jag ska tycka om den här boken ännu mer. Det är väl mycket som har redigerats bort, tror jag, i den här. Jag har inte hunnit läsa den än. Men jag är väldigt taggad på det. Och så. Så att om man inte känner för att läsa en roman, en skräckroman, så många skräckböcker eller skräckförfattare har också gjort comics eller serietidningar av sina. Till exempel Clive Barker. Hellraiser finns ju även som comics. Om en lite dyra comics kan jag tycka. Men värda att läsa. Och så. Books of Blood tror jag inte har gjort om till comics. Jag är osäker. Det är också. Clive Barker är en av mina favoritskräckförfattare. Men det kan vi ta en annan gång. Jag har väldigt många favoritskräckförfattare.
Man kunde sitta där hela dagen.
Ja. Jag har faktiskt alltså Mona Vad som skrev Bunny. Hon har ju släppt en ny skräckbok som heter Rorsch. Så den beställde jag på jobbet och tänkte att jag ska hoppas jag hinner få hem den så att jag kan hinna läsa den. Jättetackad! Alltså Mona Vad, alltså she's one of a kind. One of a kind. Alltså om det är något tips ni ska ta med er härifrån, det är att läsa Bunny. Alltså det är så här, den jag skrev om den i min masteruppsats och det var unikt och fantastiskt och skitsvårt, för den är så jävla sjuk. Alltså det är så jävla sjukt. Allt är upp så jävla sjukt. Och jag bara älskar det.
Jag tycker att det känns så konstigt, för mig känns det som att jag har läst den, för att jag har läst din uppsats så många gånger. Så att det känns som att jag har läst Bunny, men jag har den här och jag ska läsa den, men det känns som att så här, alltså
jag läsa den igen? Liksom.
Ja, lite
fast,
så.
Fast grejen är att det var en av de här svåra avvägningarna jag fick göra. Jag kunde inte ta med allt. Så alltså du får kanske en, i min uppsats har jag tagit med kanske 30% av allt som händer i den boken. Max. För att det är så mycket som hände. Jag fick verkligen vara liksom kill my darlings när det kommer till den. Det är en referens till boken i alla fall.
Du är så stolt.
Jättestolt. Men ja, apropå masteruppsats, den är ju godkänd och publicerad nu.
Congratulations. Känns,
thank you. Jag la ut en så här TikTok-video, lite kaxig TikTok-video på min privata TikTok. Och det är nästan 7000 personer som har sett den videon. 700 likes. Okej, det är inte jättestort. I det stora hela TikTok-universumet så är det väl folk, så här, när de går viral så är det väl ändå så här typ 10 000 likes på den. Men jag tycker det är mycket med över 700 likes.
Alltså, tänk om man skulle ställa alla de här först 700 personerna i ett rum. Hade inte gått, beroende på hur stort rummet är. Alla 7000 personer, man har ju behövt en hel arena.
Ja, och det är så här, det var så jättedålig TikTok-video också. Det är typ så här, du vet, det man gör på TikTok, man mimar till en låt. Och jag bara, det här låten passar asbra ihop med temat på min uppsats. Men det jag märkte var det att människor bara, för titeln på min masteruppsats är jag är hellre medusa än en musa. Och så skräckinjagande femininitet i Bunny och Cackle då.
Mm.
Och det är så många som bara, alltså du vet, alltså det var typ så här, 3 stycken som bara, ikonisk. Och någon som bara översatte titeln, hade typ så här Google Translate titeln och bara, that hits hard, oh my god, you're a genius. Alltså jag kommer bära med mig den kommentaren, att bli kallad ett geni för resten av mitt liv. Jättemånga som bara, finns den här på engelska, var ska jag läsa den här? Och jag bara, det var bara av titeln, liksom. Nice!
Du måste kanske translata den.
Ja, det kanske man ska ha gjort. Jag vet inte om man kan göra sådana saker.
Det är din uppsats.
Vilket arbete. 52 sidor att sitta och översätta. Engelska. För fan.
Men du får ha det som ett långtidsprojekt.
Alla mina projekt är långtidsprojekt. Okay. Ja. Nej,
ja, men det var kul att få prata skräck.
Mm. Och tipsa.
Ja, och vi kan ju också tipsa om nästa avsnitt.
Nästa avsnitt, som vanligt, bjuder vi på en gäst. Mm. När det är spooktober. Den här gången ska en kvinnlig norrländsk, otroligt fantastisk författare komma och gästa oss. Hon heter Kiki Öhman och är bosatt i Piteå och har släppt boken Under svart himmel, som jag har lagt upp som söndagsläsning förra året, tror jag det var. Och nu så släpper hon bok nummer 2 som heter Under mörk jord. Under mörk jord, vart jag osäker, förlåt Kiki. I alla fall så har vi bjudit med henne, så ska hon få surra lite skräck och så med oss. Tipsa lite böcker och så.
Ja, vi fortsätter på skräcktemat.
Vi fortsätter på skräcktemat. Vi går all in på Spooktober. Ja. Nice! Hörrni ni, ha en bra start av årets läskigaste tid. Och mysigaste tid. Karva en pumpa och drick lite god kaffe.
Men inte samtidigt.
Ta på era bästa Halloween-pyjamaser som jag bosätter dem. Och så får ni ha det bra, så hörs vi nästa gång.
Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej.
Hej. Jag lyssnar på Littpodden med Elin Oslin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjellson och Robert Granholm. Tack hörni för att ni har lyssnat.